den kristna friheten. Vi har talat om själva grundvalen för denna frihet, nämligen Kristi återlösningsverk. Vi är friköpta. Vi behöver inte hålla lagen för att bli fria, utan alla lagens krav har fått sin fullbordan i Kristus. Och den kristne, han vill nu till sin nya människa leva Gud till behag, älska Gud och sin nästa. Men inte för att bli fri, för att vinna frälsning, för att bli förlåten, utan därför att han är fri, är Guds fria barn. Och därför inte under tvång, under lagar och under stadgar. Nu skulle vi fortsätta och säga något om det rätta bruket och missbruket av friheten. Och vi började då med att säga att man får inte handla emot kärleken. En kristen ska styras av kärleken till Gud och till nästan. När det gäller nästan så ska den kristne vara beredd att ha överseende. Ska vara långmodig. Den ska vara generös, givmild, inte hålla på sitt eget och sin egen rätt, utan först och främst tänka på nästans bästa. När det gäller den kristna friheten så finns det också svaga kristna i gemenskapen. Det vill säga kristna som inte till fullo kan tillämpa den frihet som är vår som Kristi lärjungar. Då ska inte de starka lärjungarna sätta sig till doms över det svaga. Vi får inte bruka vår frihet så att den blir den svage brodern till fall. Och med detta menas att vi får inte handla på det viset så att vi får den svage brodern att handla mot sitt samvete. Eller att handla med ovisshet. Med dåligt samvete och utan trons visshet. Det som inte sker i visshet, i tro, i övertygelse, med gott samvete, det är ju synd. Vi vet att allt är tillåtet för mig, säger aposteln. Första Korintherbrevet 6:12. Allt är lovligt. Allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. Allt är mig lovligt, säger han. Men ingenting får ta makten över mig. Det vill säga, vi ska inte så utnyttja denna frihet så att vi blir trälar under någonting, fångade av någonting. Allt bygger inte upp. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Allt är inte nyttigt. Första Korintherbrevet 10:23 följande. Och sök inte ert eget bästa utan andras. Här kommer alltså kärlekens princip in. Tänk först och främst på det andras bästa. Många läser det här ordet med en viss försiktighet. När det står i Bibeln allt är tillåtet, så säger man, ja, det är det nog inte. Men det står i skrifterna allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. Allt bygger inte upp. Ja, vad är det då som är onyttigt? Vad är det som inte bygger upp? Ja, det är sådant som till exempel får mig att glömma bort Guds ord. Som gör att jag börjar att skjuta de kristna sanningarna åt sidan. Eller att jag blir slö och likgiltig i min tro och i min bekännelse. Det måste alltså vara en pröva sig inför vad det är. Och se se om det får sådana konsekvenser att det går ut över kärleken till Gud och kärleken till nästan. När det gäller sådant som Guds ord varken påbjuder eller befaller, alltså adiafora, det är sånt som är varken påbjudet eller förbjudet, då ska vi handla inte hänsynslöst och kärlekslöst, utan vi ska tänka också på de svaga. När vi då finner att vi kanske har ibland oss några som har betänkligheter helt i onödan. En del får dåligt samvete om de dricker kaffe. Det är säkert. För kaffe innehåller gift. Och de tänker det kan inte vara rätt att dricka gift. För det är onyttigt för kroppen. Då ska vi inte lägga upp ett gapflabb. Det var det dummaste jag har hört. Och så ska vi då inte försöka att få denne som har betänkligheter inför kaffe att handla emot sitt samvete. Vi ska förvisso undervisa och försöka få den som har det missförståndet i sig att det är synd att bruka gift. Om det sen är kaffe eller något annat gift, så ska vi undervisa och visa att något sånt står inte i Guds ord. Men med en svag broder menas en sådan som vet att i och för sig så är det varken förbjudet eller påbjudet i Guds ord. Det är ett adiaforon, men likväl så känner man betänkligheter. Då ska vi inte döma över en annan samvete, säger skriften, och inte döma över andras betänkligheter. Det lär vi oss i Romarbrevet 14 bland annat. Det finns de som bara kan äta grönsaker, står det. Och nu är det ju så att Gud befaller inte att vi måste äta också kött. Gud förbjuder oss inte heller att äta kött. Inte heller är det så att vi måste bara äta grönsaker. Inte heller är det så att Gud förbjuder oss att äta grönsaker. Men det finns ändå somliga som har betänkligheter för viss föda, viss mat, viss dryck. Då är de svaga bröder, om de har dessa betänkligheter, inte som ett tvång utifrån Guds ord, utan av andra skäl har de betänkligheter. Då ska vi utifrån kärlekens princip var förstående och ha överseende. Och vi ska inte bruka vår frihet så att vi driver dessa att handla emot sitt samvete. Men den som menar att det är synd att äta grönsaker, eller tvärtom, att det är synd att äta kött, då är det inte en svag broder enligt Bibeln, utan då är det en broder som har gått vilse och som behöver få undervisning utifrån Guds ord. På den här punkten har många kristna tagit fel. Och de har i själva verket gjort den svage brodern till en stark broder. Det de menar vara den svage brodern, men som i själva verket inte är en svag broder, utan en som driver en obiblisk lära, den har fått bli den dömande principen för alla andra. Och så har man sagt, ja men du ska ju tänka på den svage brodern. Men den är inte en svag broder som hävdar att det är synd eller strider mot Guds ord någonting som Guds ord lämnar fritt. Mera om detta om en stund. Varför är aposteln så noga med att vi ska vara försiktiga och kärleksfulla mot sådana som är svaga bröder i rätt mening? Jo, därför att det är allvarligt att förlora sitt goda samvete. Det är allvarligt att handla emot samvetet. Den som förlorar sitt goda samvete förlorar också tron. Vi ska alltså låta kärleken råda. Låt allt hos er ske i kärlek, säger aposteln, 1 Kor 16:14. Och i kärlekens höga visa, första kor 13, heter det: kärleken söker inte sitt. I Filipperbrevet 2:4 säger aposteln: se inte var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras. När det alltså gäller livet, då ger vi efter för kärlekens skull, där det är nödvändigt. Då det gäller tron, då får vi inte ge efter. Då får vi inte spela ut kärleken emot läran. När det gäller tron, då ger inte kärleken vika. Det är inte i enlighet med kärlekens princip att ändra på Guds ord, att ändra på läran, därför att det passar bättre vissa människor. Hur ska vi alltså göra om en broder tar anstöt av adiafora, sånt som varken är befallt eller förbjudet? Ja, då ska vi undervisa vår broder om det här. Då ska vi visa att det är fritt enligt Guds ord. Du får ta av det här om du vill, eller du får låta bli om du vill. Det är helt fritt. Om han då säger: jag vill inte höra vad du säger, jag vill inte ta emot någon undervisning i det här stycket, ja, då är det ingen svag broder. En svag broder avvisar inte Guds ords undervisning. En svag broder behöver Guds ords undervisning. En svag broder vill bli stark, vill bli fastare i tron och behöver hjälp. Och då ska vi ställa frågan: när kan vi inte avstå från vår frihet när det gäller adiafora? Friheten att äta eller inte äta, att dricka eller inte dricka, att klä oss på ett visst sätt eller inte. Alltså när det gäller yttre ting som Guds ord lämnar fritt. Svaret på den frågan är: vi kan inte avstå från vår frihet rörande adiafora när läran prisges om vi avstår. När sanningen blir förnekad om vi ger efter för dem som inte vill bruka friheten. Om man till exempel genom att avskaffa ett adiaforon samtidigt avskaffar läran, den bibliska läran, eller genom att införa ett adiaforon samtidigt inför en ny lära, då kan man inte göra det. Vad menas med det? Jo, låt oss säga att vi brukar dricka kaffe mellan föredragen. Det är ett adiaforon. Kan vi göra? Det skulle vi kunna låta bli att göra. Det är inte befallt. Man måste inte dricka kaffe. Om vi genom att avskaffa en kaffepaus samtidigt avskaffar en lära som har blivit sammanbunden med den här seden, en biblisk lära, då är vi tvungna att fortsätta med det där kaffedrickandet. Eller om vi inför en obiblisk lära genom att vi inför någonting som är fritt. Låt oss säga att efter varje föredrag så ska allesammans springa 10 varv runt här i salen. Det är ju fritt. Men om detta springande kopplas ihop med någon form av lära som är obiblisk, då kan vi inte göra det, fastän det i och för sig är helt fritt att göra så. Vi kan ge bibliska exempel. Timoteus blev omskuren av Paulus. Får man omskära någon? Ett barn eller en vuxen? Är det tillåtet? Visst. Vi kan bruka omskärelse. Vi kan låta bli att bruka omskärelse. Det är helt fritt. Paulus omskar Timoteus. Han gjorde det bland annat för att vara en jude för judarna. Det gäller att gråta med dem som gråter, att skratta med dem som skrattar. Det är helt fritt. Men Titus kunde han inte omskära. Varför då? Det är ju fritt om man omskär någon eller inte omskär. Jo, han var tvungen att vägra omskärelse för Titus. Därför att nu ställde falska lärare det som ett krav. Att man måste vara omskuren för att vara ett Guds barn. Och därför måste de som vill vara Guds barn låta omskära sig. Då var det inte fritt längre. I och för sig är själva omskärelsen fri. Men när det blev förbundet med en obiblisk lära, ett tvång. Du måste vara omskuren för att vara ett rätt Guds barn. Du måste dricka kaffe för att få lyssna på föredrag. Då blir det synd. Det var alltså anledningen till att Titus kunde inte omskäras. Men Timoteus kunde omskäras. Vi kan ge ett annat exempel från kyrkohistorien. Johan Arndt har ni läst om. Han som skrev boken Den sanna kristendomen. Han lät sig avsättas från sitt ämbete. Varför? Jo, han vägrade att upphöra med exorcismen i samband med dopet. Ni vet att enligt det lutherska dopritualet så ville man med kraft markera att utan den nya födelsen tillhör vi djävulen och är djävulens våld. Genom den nya födelsen tas vi från djävulens rike, från mörkret, och förs in i Kristi rike, i ljuset. För att markera arvsyndens verklighet och vårt olyckliga tillstånd när vi kommer hit i världen, så brukas exorcismen för att visa kraften och verkan i Guds ord som är förbundet med dopets vatten. Det har makt att befria den fångne under Satan, att föda på nytt, att föra en andligt död till andligt liv. Så brukar man exorcismen. Vik hädan du orene ande och ge rum för Guds gode heliga ande. Nu är just sättet på vilket vi uttrycker denna bibliska lära, att vi är födda i synd och att vi blir födda på nytt genom dopet, det sätt vi utformar det på vid dopet, det är ett fritt ting. Det är inte befallt att vi måste bruka exorcismen. Det är inte befallt att vi måste ha ljus på altaret. Det är inte befallt att vi är klädda på ett visst sätt. Men varför kunde då inte Johan Arndt gå med på att sluta med exorcismen? För det är helt fritt om vi har det eller inte har det. Jo, han kunde det inte därför att det reformerta ställde det som ett krav. Det får inte förekomma. Därför att de lärde att de små barnen är oskyldiga. Det blev alltså förbundet med en obiblisk lära om barnen. Därför fick inte exorcismen brukas. Och det var av det skälet som han inte kunde sluta med exorcismen. Han vägrade och han blev avsatt. Han blev hellre avsatt än att gå med på något obibliskt. Fastän ceremonin i sig är ett adiaforon. Det är också betecknande för lutherska kyrkor sedan gammalt att man vid nattvarden inte bryter brödet. Men det är helt fritt i sig. När vi läser instiftelseorden så kunde vi i för sig göra så här. Vi läser: i den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det. Så bryter vi brödet. Alla hör med en smäll att brödet blir brutet. Och så fortsätter man. Och gav åt lärjungarna och sa det. Men det lutherska har vägrat att bryta brödet i samband med nattvarden. Varför då? Jo, därför att de reformerta ställde det som ett krav i förbindelse med en helt annan och obiblisk lära om nattvarden. De lärde istället så här att Syftet med nattvarden det är att åskådliggöra på ett bildligt sätt Kristi död för oss. Det är en bild för oss, det är en symbol för oss. Och det är inte så att i kraft av Kristi ord och instiftelse så är brödet Kristi kropp och vinet Kristi blod. Och det är givet åt oss till syndernas förlåtelse. Det är istället en bild för vår gemenskap och det är en bild för Kristi död. Då kunde man inte gå med på detta. För då förenar man detta bruk med en tolkning och en förkunnelse som stred emot den bibliska läran. Och därför kunde man av bekännelseskäl inte bruka en ceremoni som i sig är fri. Så man bröt inte brödet i samband med läsandet av instiftelseorden. Alltså, man kan inte avstå från sin frihet rörande adiafora när man genom avskaffandet av ett adiaforon samtidigt avskaffar läran, eller genom införandet av ett adiaforon samtidigt inför en obiblisk lära. Och vidare, man kan inte avstå från sin frihet rörande adiafora när man antingen vill förbjuda oss adiafora som synd eller vill befalla oss dem. Då måste man hävda sin frihet och inte lyda. Paulus säger, stå fasta. Låt inte något nytt träldomsok läggas på er. Om man till exempel säger, det är synd att inte dricka vin, då kan vi inte ge efter. Då måste vi låta bli att dricka vin. Om man gör motsatsen och säger, hur sa jag nu, det är synd att inte dricka vin, då kan vi inte ge efter. Då kan vi inte ta det minsta glas vin. Om det är tvärtom, att man säger det är synd att inte dricka vin, du måste alltså dricka vin, då måste vi låta bli. Om man säger du får inte dricka vin, det är synd om du dricker vin, då måste vi dricka vin. I båda fallen går man emot Guds ord. Och då kan vi inte lyda. Ty då ställs man under en stadga eller en lag, ett träldomsok, som vi inte får ställa oss under. Låt inget nytt träldomsok läggas på er. Stå fasta. Det var detta bland annat Becker menade, om ni minns hans föredrag, var det på Backetun. Becker tycker till exempel att öl smakar ingen vidare. Men om det är någon som säger att det är synd, så tvingas han att dricka denna dryck som man inte tycker om. Just detta för att slå vakt om den kristna friheten. Att inte tvingas in under något träldomsok. Det reformerta ville till exempel i anslutning till andra Mosebok förbjuda att man hade bilder i kyrkan. Det står ju där, du ska inte göra dig i någon bild. Det står i anslutning till första budet. Och de gick ju till storms, när jag läste om bildstormarna, och slet ut alla krucifix och alla bilder som fanns i kyrkan. Om det fanns en sån där bild så måste den väck. Om det fanns ett krucifix så måste det bort. Och så skulle det se tråkigt och naket ut. När de reformerta vill förbjuda oss att ha bilder i kyrkan, då måste vi, fastän det kanske går emot vår smak, hänga bilder överallt. Det blir alldeles för mycket bilder. För att just slå vakt om denna dyrbara lära, friheten från människobud och människostadgar, den kristna friheten. Och så har alltid den lutherska kyrkan till exempel hävdat att vi tillåter inte att nykterhetsivrare förbjuder oss att bruka alkoholhaltiga drycker. Hur många som har satt upp som en synd? Det är frågan om, och det man har gjort så ofta, det är ju att man har sett på ett förfärligt missbruk av ting som vi har fått från Gud. Allting kan missbrukas. Och man har sett att kanske vin, alkohol har missbrukats mer än många andra goda ting vi har fått. Och så har man då dömt ut bruket på grund av missbruket. Det som Gud förbjuder, det är att, låt oss säga, sätta igång och smäda Gud. Låt oss säga om vi brukar någonting, vi äter någonting eller dricker någonting så att vi under påverkan av det sätter igång och smädar Guds ord eller smädar frälsaren. Eller sätter igång och slår våra barn. Eller gör någonting annat som går emot det Gud har befallt, börjar bli otacksamma mot det goda vi har fått. Då ska man se till att man ska inte bruka det som ger sådana resultat. Men då är synden, det är alltså att smäda Gud. Synden, det är att man misshandlar sin hustru eller sina barn. Synden är att man inte ger familjen del av inkomsten utan super upp den. Och andra sådana ting. Låt oss säga, man kan ta något helt annat som i regel inte har kommit upp på syndkatalogen. Att ska vi ta spela fia. Det brukar i regel tillåtas. Men det är likadant med det. Det som kan vara oskyldigt i sig, detta diaforon, det kan göras till synd. Om jag brukar fiaspel på ett sånt sätt att jag har aldrig tid med Guds ord, eller jag säger nej, jag följer inte med till kyrkan därför att jag ska spela fia. Det leder till att jag föraktar predikan och Guds ord. Jag försummar viktiga ting, eller jag sitter uppe hela natten och spelar fia, jag kan aldrig sluta. Då är ju just den saken som det har lett till att jag upphör att bruka Guds ord, eller jag upphör att sova, eller upphör att arbeta. Det är det som är synd. Och då ska jag då har jag missbrukat det där som i och för sig var fritt. Man kan missbruka lek, man kan missbruka mat, man kan missbruka dryck. Men man gör ett fel när man genom de missbruk som förekommer av det ena och det andra sätter upp en rad av människobud och sen tvingar in människor under dessa bud och stadgar. När påven förbjuder oss att äta kött, då kan vi inte acceptera det. Det går utöver Guds ord. Eller förbjuder prästen att gifta sig. Då gör vi raka motsatsen. När puritanerna förbjuder oss att göra någon form av arbete på söndagen, då får man försöka se till att man hinner med något arbete på söndagen också när man kommer hem ifrån gudstjänsten. Man vill inte förakta predikan och Guds ord, men man går inte med på att sätta upp stadgar. Vi vet att i grunden är alla dagar lika. Och jag klarar mig inte någon dag, varken söndag eller vardag, utan Kristus och hans nåd. Vi måste värna om den kristna friheten, så att vi inte hamnar under människofruktan eller under människostadgar, under obibliskt tvång. En kristen människa är fri och skattar sin frihet högt. Och den som är medveten om vilket stort värde den kristna friheten har, den låter sig inte lätt slås i bojor. Friheten, och här talar jag alltså om den kristna friheten, den andliga friheten, samvetets frihet, det goda samvetets frihet, den så härlig klenod att den får icke berövas oss. Världslig frihet, som också är en stor gåva, att bo i ett fritt land och ha yttre frihet, det är likväl ingenting i jämförelse med den andliga friheten, den kristna friheten. Och börjar vi att tumma på den kristna friheten eller ringakta denna frihet, då är det början till dess förlust. Därför ska vi lära oss att allt bättre lära känna den kristna friheten. Och för att göra det så ska prästerna, pastorerna, församlingens herdar och lärare flitigt undervisa sin församling om dess frihet. Och även om det är så att många missbrukar läran om friheten, får man ändå inte förtiga denna lära. Många missbrukar också evangelium. Redan på Paulus tid var många som drog evangeliet till kötslig frihet. Men för den skull kunde aposteln inte ändra på evangeliet eller sluta att predika det fria och villkorslösa evangeliet. Hur ska vi då använda den kristna friheten? Jo, så att vi i ting som varken är befallda eller förbjudna inte utövar något tvång. Vidare att vi prövar allting om det verkligen rör sig om ett adiaforon. Och skulle vi anse ett adiaforon vara synd, låt oss säga om man har fått för sig att det är nog synd att dricka mjölk, men jag gör det i alla fall, då har det blivit oss till synd. Ingenting som vi tror är synd och som vi inte kan göra med gott samvete och frihet ska vi göra. Vi ska vidare låta kärleken råda. Och vi kan för kärlekens skull foga oss i också mänskliga ordningar och regler. Sådana regler som inte är befallda i Guds ord, men som församlingen kommer överens om för att arbetet ska fungera på ett ordningsfullt sätt. Och det kan vara en ordning som man personligen kanske tycker är onödig eller kunde varit annorlunda. Men för kärlekens skull, för församlingens uppbyggelse, för gemenskapens skull, så fogar man sig i den ordningen. Om till exempel församlingen beslutar att vi ska ha våra gudstjänster 8 på morgonen, så kanske man tycker det är väldigt dumt. Det är mycket bättre med 10 eller 11. Men församlingen beslutar att vi har nu den ordningen. Då ska man inte sitta hemma och sura och säga jag vägrar bestämt och foga mig i detta. Utan då ska man för församlingens skull och för kärlekens skull ta sig det obehaget och omaket det kan innebära att ge sig iväg så tidigt om man tycker att det inte passar. Det står ju inte i Guds ord vilken tid det ska vara. Det är en fri sak, men man fogar sig i sådana ordningar som församlingens majoritet beslutar vara lämpliga. Däremot om församlingen säger att enligt Guds ord måste man samlas 8 på morgonen, då kan jag inte gå med på det. Då har man gått utöver Guds ord, är man villfarande. Då kan man inte acceptera något sådant, ett sådant påbud. Den kristna friheten, den ska man alltså slå vakt om. Den ska man bevara. Det gäller trossaker. Till exempel att alla kristna har rätt att pröva läran, att döma däröver. Man ska se till att det i församlingen inte blir en klickbildning och att det är några få som tar över och våldför sig på församlingen. Man slår vakt om det allmänna prästadömet. Stor och liten, hög och låg, man och kvinna. Alla som är Guds barn. Alla kristna är i en mening präster. De är inte alla innehavare av det särskilda predikoämbetet, men de är präster i kraft av sitt nådastånd. Offerpräster som i tacksamhet offrar lovets offer och som också har rätt att pröva läran och att döma däröver. Och som också som plikt har att säga ifrån när det förkunnas obibliska ting. Den kristna frihetens bevarande innebär att vi i Adiafora inte tål något tvång. Det har vi redan sagt, men stryker under det igen. I frågan om fria ting så kan vi icke tåla något tvång, varken åt det ena hållet eller åt det andra. Vi låter oss inte heller berövas friheten från sådana som vill inskränka på den. Ge oss lite mindre frihet. Och går vi igenom kyrkohistorien så visar det sig att ganska ofta har människostadgar trängt in i församlingarna, i kyrkan, och tagit ifrån de kristna stora delar av deras frihet. Jag skulle kunna läsa för er ett exempel. Det står i de flesta kyrkohistoriska läroböcker, när man tittar efter hur det var. Så kanske ni minns att pietismens uppkomst började i stort sett med en herre som heter Spener. Spener, han ogillade den läran att det ska finnas adiafora. Han menar ska vara antingen eller. Det får inte finnas liksom ett mellanområde där det varken är befallt eller förbjudet. Utan det får bara finnas sånting som vi måste göra som är befallt. Eller då sånting som vi som är det andra på andra sidan. Men ingenting i mitten, inga likgiltiga ting. Eller som man kallade det för mellanting, som var mitt emellan. Medan de ortodoxa lutheranerna, de var noga med att slå vakt om detta med mellanting. Det finns sådant som varken är befallt eller förbjudet. Så ogillade då Spener givetvis dans, skådespel, kortspel, att bära peruk, vackra kläder, att dricka en glädjens bägare, att säga skämtsamma kvickheter med mera. Jag tänkte på det här om kvällen när det var någon som frågade om någon hade någon vits. Vad skulle Spener ha sagt om det? Visserligen var det så att Spener menade att allt var beroende av sinnelaget. Men hans anhängare gick längre och fördömde snart allt detta obetingat och utsträckte till och med förbudet till tobaksrökning, spatserturer och sällskapligt umgänge. Icke heller hade det något rum för konst och vetenskap som det betraktade så som något världsligt. Jag ska i nästa lektion visa hur det här hänger samman med ett gnostiskt tänkande. Det vill säga att man vill så slå vakt om det andliga att man kommer att förakta allt det yttre som är givet i och med Guds godhet och Guds skapelse. Här ser vi alltså hur man då kommer till en katalog, och man kan föra upp flera eller färre saker på den här katalogen. Efter Spener så har den här katalogen fått flera saker som ni säkert känner till. Och vi ska på nästa timme se lite närmare på det här, och i synnerhet i anslutning till bibliska texter. Vad säger Guds ord närmare i de här frågorna? Och hur ska vi ställa oss när man för upp gör upp såna här kataloger, och när man vill överhuvudtaget sudda ut det här området med fria ting, sånt som varken är förbjudet eller påbjudet. Jag ska sluta den här lektionen genom att stryka under att den kristna friheten ska man också låta komma till uttryck. Man ska bevisa den. När ett folk har blivit befriat i yttre mening från en tyrann, då blir man jublande glad. Då ger man uttryck för den här friheten. Jag tror här i Norge så var det jubel och glädje när det blev fred. När andra världskriget var slut. Och så är också det kristna måna om att ge uttryck för sin frihet och glädja sig över den. Men det betyder inte att de kristna vill avstå från all form av styrelse, all ledning. Vi måste ha styrelser, vi måste ha ledare. Men vi får aldrig låta någon styrelse eller någon ledning sätta sig över Guds ord och införa ett nytt regemente. Utan alltid komma ihåg att varje styrelse eller varje ledning som vi har, den är för att vi bättre ska kunna fungera som kristna, leva i kärlek och i ordning och uppbyggas tillsammans. Vi ska tillämpa principen ingen lever för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Prästerna får inte bli herrar utan ska vara tjänare. Vi har i grunden en enda herre, och det är Herren Kristus som har köpt oss fria. Där tror jag vi sätter punkt för att sedan fortsätta om 10 minuter.